Litteraturkritiken och författaren Inga-Lina Lindqvist var som gav oss kvällens tankar för dagen. I nästa timme.
Bröllopet får stor uppmärksamhet eftersom att det är första gången då man gifter ihop ursprungsbefolkningen med engelsmän. Och Pocahontas får sedan statuera exempel för den lyckade koloniseringen.
Sanslösa kärlekshistorier har vi om en dryg halvtimme. Före det, Vetenskapspodden. Men allra först nu en uppdatering från Ekoredaktionen när klockan är 9.
Dags för Ekot. Världshälsoorganisationen WHO måste minska sin budget med en femtedel efter USA:s beslut att lämna FN-organet. Det uppger WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett internt mejl som nyhetsbyrån AFP har tagit del av. WHO kommer i år att sakna motsvarande cirka 6 miljarder kronor, vilket innebär att organisationen inte har något annat val än att både säga upp personal och minska på olika hälsoinsatser enligt mejlet. Tusentals personer kan tvingas lämna Sverige efter den 1 april efter en lagändring. Sara Kasemipour och hennes man jobbar som undersköterskor på Södersjukhuset. De har gjort ett så kallat spårbyte, det vill säga ansökt om arbetstillstånd istället efter avslag på asylansökan. Och om de inte får svar före tisdag så riskerar de att utvisas.
Vi jobbar, vi betalar skatt, vi är en del av samhället. Och våran yrke alltså är jättebrist här i Sverige. Och som jag sa, varför jag fattar ingenting, varför de har beslutat så här.
Efter ett förslag från Tidöpartierna röstade riksdagen nyligen för att ta bort möjligheten till så kallat spårbyte. Alltså möjligheten att ansöka om arbetstillstånd istället om man får avslag på sin asylansökan. Lagändringen omfattar inte bara de som ansöker första gången utan också de som tidigare beviljat spårbyte har arbetstillstånd och vill förlänga det. Den möjligheten försvinner och därmed kommer många av dem vara tvungna att lämna Sverige om de vill söka ett nytt arbetstillstånd. Migrationsverket uppger att man kommer att pröva alla ärenden individuellt men att de undantagsregler som gäller ger ett väldigt litet utrymme att bevilja uppehållstillstånd till spårbytare som är kvar i Sverige. Migrationsminister Johan Forssell tycker att det är en bra lagändring och säger att systemet med spårbyte har bidragit till fusk och utnyttjanden. På frågan varför det inte blev några undantag för de som redan har arbetstillstånd och jobb i Sverige så hänvisar Johan Forssell till den utredning som föregick lagändringen.
Då tycker jag att argumenten för att ha särregler, de är inte så starka utan det är bättre att då låta samma regler gälla för alla människor.
Och reportrar här, det var Staffan Axelsson och Masoud Kiam. En kvinna i 95-årsåldern har skadats på Strömstads sjukhus. Enligt polisen så har det börjat brinna i hennes kläder. Kvinnan fördes till Sahlgrenska sjukhuset och hon uppges ha livshotande skador och rapporterar Aftonbladet. Omständigheterna kring det som hänt är lite oklara, men det är till synes en olyckshändelse enligt polisen. Det sätter punkt för Ekot. Jag heter Tina Flodin.
P1, Sveriges Radio.
Idag är det dubbelt så många tjejer som vill uppfattas som mjuka och feminina jämfört med för 10 år sedan. Hur kommer det sig? Detta bland annat får vi höra mer om i Vetenskapspodden med Lena Nordlund.
Vad är det som gör att dagens unga allt mer går tillbaka till gamla tiders syn på parrelationer och könsroller där killen ska fria eller betala på dejten? Och var kom softgirls-trenden egentligen ifrån med tjejer som vill hoppa av karriären för att prioritera annat i livet samtidigt som mannen drar in pengar? Jag som var barn under 60- och 70-talet och präglades av det med en stark kvinnorörelse och sånt som unisexmode. Jag känner mig ibland som en dinosaurie för jag förstår inte de här nya idealen. Vad beror det på att vi idag har influerare som förespråkar soft hemmaliv medan vi på 60-talet hade en annan sort som ville få ut fler kvinnor i arbetslivet? Det ska vi prata om i Vetenskapspodden idag. Jag heter Lena Nordlund. Bland förra årets nyord fanns soft girl, som enligt Språkrådets definition är en ung kvinna som bejakar värden som anses mjuka, exempelvis skönhet och familjeliv, och som väljer bort karriären. Och för någon månad sedan så kom ungdomsbarometern, och enligt den har andelen killar och tjejer som vill att killen betalar på dejten ökat stort. Och på 10 år har det blivit dubbelt så många tjejer som vill uppfattas som mjuka och feminina. Tydligt är i alla fall att jag inte hänger med. Så bra då att vi har med oss 2 forskare som har följt utvecklingen mer än jag, och en radiokollega som har gjort en dokumentär om 60-talets influerare, de så kallade aktiveringsinspektörerna. I en studio i Malmö sitter Åsa Lundqvist, professor i sociologi vid Lunds universitet. Roligt att du kan vara med.
Tack så mycket.
Du har forskat om familjepolitik och jämställdhet bakåt, så du kanske inte är lika förvånad ändå över hur det har blivit idag.
Jo, men det får jag väl ändå erkänna att jag är lite.
I samma studio i Malmö, jag har hört att den är väldigt liten så ni kanske har det lite trångt, men där sitter också Veronica Flyman, doktorand vid Göteborgs universitet. Roligt att du är med också.
Ja, tack snälla.
Har ni det trångt?
Ja, men det är rätt mysigt också.
Du är från en lite yngre generation men forskar också i sociologi om familjer, eller snarare icke-familjer kanske, singelskap. Men du har också börjat intressera dig för de här soft girlsen, förstår jag.
Ja, och bakgrunden till det är väl att jag är en ung kvinna som scrollar mycket på sociala medier och TikTok, och där då algoritmerna väldigt tydligt styr innehållet, så att jag har ju sett väldigt mycket av det här.
Ja. Och med oss här i Uppsala har vi också vår kollega Cecilia Åhlén, just nu tjänstledig från Sveriges Radio, men vi lyckades dra in dig hit ändå. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du gjorde i höstas en dokumentär om den motsatta trenden mot soft girls och hemmafruideal på 60-talet, när samhället ville få ut fler kvinnor i arbetslivet istället. Känns den tiden ännu mer avlägsen nu med det vi hör idag?
Ja, fast jätteintressant att man kan tänka så olika om det här att ha ett eget jobb och egen försörjning och vara en fri, självständig människa.
Nu dyker vi ner lite mer i ungdomsbarometern. Det är en årlig rapport som bygger på över 1700 ungdomars svar på olika frågor om tillvaron och framtiden, ungdomar mellan 15 och 24. Och enligt den är det alltså över hälften av killarna som tycker det är självklart att killen ska betala på dejten, och andelen tjejer som håller med har också ökat. Och långt över hälften tycker att det är killen som ska fria. Åsa, du som har forskat om jämställdhet fast då med ett annat perspektiv, vad säger du om det här som ungdomsbarometern visar?
Först måste jag säga att personligen så tycker jag faktiskt att det är ganska sorgligt. Det är som om att allt det arbete som man har kämpat för, att få leva som en självständig individ utan att vara beroende av en man, dela livet med sin partner på vettiga villkor, om man nu vill dela livet med någon, det är som att sådana ideal inte längre liksom får något utrymme. Och jag tänker att den här trenden ändå avspeglar ett slags backlash mot både jämställdheten som politiskt projekt, men också mot kvinnor. Det är ju såklart inte första gången naturligtvis. Men idag så har det väl sin egna bakgrund med nya konservativa ideal och sådär på frammarsch. Men jag tänker också att vi måste i alla fall försöka förstå varför de här unga människorna svarar som de gör. Till exempel så tänker jag att man kan fundera över vad det betyder att den psykiska ohälsan hos unga ökar, och har till och med pekats ut av UNICEF som en av vår tids stora kriser. Och här i Sverige, SCB har ju också då visat att en majoritet bland unga 2022, 56%, lider av ångest eller oro. Och allra högst är andelen bland unga kvinnor med svensk bakgrund. Där är 76% som har upplevt ångest och oro. Det här är ju oerhört alarmerande. Och orsakerna till det här naturligtvis är ju många och komplicerade. Men ett resultat kan ju faktiskt vara att unga människor riktar blicken mot något som man tänker sig kan lindra den här ångesten. Ett lugnt, ett stilla liv i hemmet till exempel. Enligt mig så är inte det lösningen. Jag läste en artikel som visar att den här typen av livsstil snarare till och med kan spä på psykisk ohälsa på sikt. Men samtidigt när samhället drar sig undan och inte erbjuder lösningar eller möjligheter så ser man sig ju om efter andra alternativ.
Mm. Och så var det här nya ordet.
Soft girl för mig är väl bara att du mår bra och du är nöjd med ditt liv och att du inte är stressad. De jobben jag har haft har inte gett mig det livet jag har velat.
Här hör vi en tjej som heter Vilma Larsson i en intervju i SVT om begreppet soft girl. Och det har du alltså intresserat dig för, Veronica. Varför?
Ja, jag har varit rätt så frustrerad över den debatten som har varit kring det här fenomenet. Och att man är antingen väldigt mycket för eller väldigt mycket emot och så finns det inga nyanser och så skyller man på enskilda kvinnor som gör dåliga val i livet och sådär. Och jag tycker snarare att vi behöver förstå det här i kontext. Varför väljer man att leva på det här sättet? Vilka motivationer? Vad finns det för tendenser i samhället?
Mm. Och du berättade också att du fick en hel del i sånt här i ditt flöde. En soft girl då beskrivs som en kvinna som väljer bort yrkeslivet för andra värden. Och hur ser de här filmerna ut som du har sett på TikTok till exempel? Vad är det man ser där?
Ja, man ser väldigt vackra hem, ljusa hem, välinredda hem. Det är mycket laga mat från grunden. Det är vackra klänningar, det är mycket rosa fluff, det är ett glas vin i ett varmt bubbelbad. Så det är väl den typen av bilder då som cirkulerar.
Mm. Vilma Larsson som SVT hade intervjuat om det här, hon beskriver sin tillvaro så här.
Jag sa upp mig från mitt jobb i höstas och sen dess har jag egentligen bara spenderat min tid hemma. Jag får betalt av min kille varje månad som jag ska leva för och spara om jag vill. Sen sparar han åt mig också.
Samtidigt så säger hon att hon har en plan och kommer att jobba i framtiden. Kanske då som influerare eftersom hon har väldigt många följare på TikTok, tänker jag. Där hon lägger upp videor om sitt liv som hemmaflickvän, som hon kallar det. Fast hon tjänar inga pengar på det här nu, säger hon. Många av Vilma Larssons videor handlar också om att bemöta alla de kritiska frågor hon får från folk på sociala medier. Där somliga ser det som att hon blir utnyttjad av sin kille och andra att det är tvärtom, att det är hon som utnyttjar honom. Och vad händer om han lämnar dig, undrar folk. Ja, då får jag börja jobba, säger hon. Och som det är nu så bidrar de båda till hushållet, säger hon, och hennes kille Edvin Cederqvist till SVT.
Vi bidrar 100-100 fast
på olika sätt.
Du bidrar ekonomiskt och mer som min trygga punkt som en ledare medan jag ger dig lugn och trygghet i lite kvinnlig visdom.
Kvinnlig visdom bidrar Vilma Larsson med, säger hon och skrattar till lite. Men på allvar säger hon alltså att killen bidrar genom att vara ledare. Vad tänker du om det, Åsa?
Ja, det är ju den här mycket konservativa synen på vad en familj är. Och som vi har sett genom historien, det är ju inte första gången som den här typen av familjeideal finns.
Mm. Är det här mest ett ideal då? Något som en del kvinnor drömmer om? Eller finns det en konkret ökning av unga kvinnor som väljer bort utbildning och karriär och lever så här? Vet man det? Vad säger du, Veronica?
Nej, så forskningen på det här är ju i princip icke-existerande. Det man däremot kan säga, det här då med ungdomsbarometern, vilka värderingar och framtidsutsikter man kan se hos unga, det speglas ju väldigt mycket i det här idealet till exempel. Och i allmänhet så har ju vår syn på kön egentligen inte förändrats så himla mycket trots att vi har liksom ett formellt jämställdhetsideal och trots att det har varit kvotering på vissa arbetsplatser så finns det ju fortfarande väldigt starka föreställningar om att män är mer förnuftiga, rationella, de är bättre ledare och medan kvinnor är mer omsorgsgivande, kärleksfulla och så vidare. Och det här ser jag både liksom i i min forskning, men också när jag möter studenter och pratar om de här frågorna, att den här synen på kön existerar fortfarande i den breda allmänheten.
Mm. I USA har jag förstått att det pratas om tradwives. Är det skillnad då mot det här som vi beskriver som soft girls i Sverige? Vad säger du, Åsa? Tradwives.
Ja, alltså jag har läst att man kan spåra ursprunget till tradwives-trenden just då, till den här amerikanska kristna alternativa högern. Och att det var där väldigt mycket utav liksom de här olika i sociala medier först kom till uttryck. Men att den sen har expanderat bortom den här mer sektliknande rörelsen då till att omfatta allt fler grupper. Men i botten ligger ju en idé om att feminismen är dålig för samhället och att kvinnors rätta plats är i hemmet. Och softgirl-trenden, om jag fattade rätt, uttrycker inte det på samma tydliga sätt. Bland annat lutar sig ju väl inte svenska softgirls lika mycket på bibelord till exempel, som man kan se i den amerikanska debatten. Men samtidigt lurar ju dessa då mycket mer eller mindre reaktionära tankarna i bakgrunden om vad kvinnors plats är i hemmet och män som då försörjare eller ledare, som det antyddes i något inslag här också. Mm.
Har ordet hemmafru för dålig klang? Är det liksom ett omodernt ord? Är det därför vi pratar om soft girls och tradwives också i Sverige? Åsa?
Men alltså, det kanske låter lite omodernt, absolut. Men är det inte så att vara en soft girl är väl mer en motsats till unga kvinnor som identifierade sig som girlboss? Mm. Alltså en trend som handlade om att unga kvinnor skulle vara självständiga och göra karriär på egna villkor och som inte underordnade sig patriarkatet. Och att det här är liksom en annan, ja, en reaktion mot det.
Jo, alltså det är ju förstås en blandning av väldigt många olika saker. Man kan säga, eller jag hörde någon väldigt bra säga så här, historien upprepar sig inte men den rimmar. Och det tycker jag också gäller lite grann i det här fallet med soft girls, för att det finns ju så otroligt mycket i det här idealet som liknar det här hemmafru-idealet som vi associerar med 40- och 50-talen. Men det som är skillnaden idag, det är väl kanske då att man motiverar det som ett eget val snarare än någonting som man är tvungen att göra för sin försörjning. Och också att det finns också de möjligheter idag på till exempel sociala medier att kapitalisera på det här idealet.
Mm. Nu går vi tillbaka i tiden.
Det finns så mycket man gärna skulle vilja bli, men så lite man verkligen kan bli när man bara fick 6 år i gamla folkskolan som färdkost genom livet.
Så här lät det i Sveriges Radio 1965, en serie som hette Hemmafru byter yrke och var en del av radioskolan, och det var ett samarbete med myndigheterna för att få ut fler kvinnor i yrkeslivet.
Jag undrar hur många hemmafruar i Sverige idag som vid 35, 40, 45 år börjat förstå vad de egentligen skulle ha passat till för yrke.
Och Cecilia, i höstas gjorde du alltså en dokumentär i Sveriges Radio P4 när inspektören fick hemmafruarna att lämna spisen.
Ja, jag tyckte det var så okänt och oberättat här. Jag fick det som ett tips när jag var på en annan intervju på Nordiska museet. Och då berättade den här intendenten att det var en kvinna som hade skrivit in om sina minnen. Att det fanns alltså myndighetspersoner som nästan gick och knackade dörr i villakvarter för att hemmafruar skulle söka arbete. Och då visste inte jag att det hette aktiveringsinspektör, det är ju så märkligt ord. Så att jag sökte på så här anställningsinspektör och så jag fick ingen napp. Och jag ringde flera historiker och alla bara, åh vad spännande, jättespännande, men jag vet ingenting. Mm. Och sen hittade jag ju att du hade gjort program med Åsa och sen så rullade det igång så att jag fick mer material.
Ja, varför ville du göra den här dokumentären?
Nej, men jag tyckte det var superspännande liksom att hela samhället satsade så mycket kraft på att kvinnor skulle jobba och det skulle bli mer jämställt i familjen. Att man liksom ändrade villkoren för familjen. Mm.
Och du träffade då en kvinna som var aktiveringsinspektör.
Ja, det var också jätteintressant. Hon jobbade mycket kvällstid för att kvinnorna var ju hemma med barnen då på dagarna. Så att hon ordnade möten i bygdegårdar och andra föreningslokaler och försökte liksom peppa och uppmuntra dem att söka jobb och berätta om vad det skulle betyda för deras liv och sådär.
Så de gjorde det på kvällarna för att männen skulle kunna ta hand om barnen?
Ja, mm. Ja precis. Mm.
Och så här säger hon i din dokumentär.
Jag minns att det var mycket diskussioner om det jobbet. Eftersom aktiveringsinspektör är ett svårt ord. Men när vi arbetade i det här så tyckte vi att det var jämställdhetsarbete. Och att det kändes bra.
Eva Plogius heter den här aktiveringsinspektören som du hade träffat. Hon verkar gillat sitt jobb, Cecilia.
Jättemycket.
Och Åsa, alltså det här är ju precis vad du har forskat om och skrivit en bok om också. Och du är också med lite i Cecilias dokumentär. Och det var alltså staten, AMS, Arbetsmarknadsstyrelsen som låg bakom. Och de som var inspektörer var ju någon sorts byråkrater då. Var det statlig feminism det här?
Alltså, ett slags mycket tidiga femokrater skulle man kunna säga. Att de var några av pionjärerna inom det här fältet. Och man ska ju komma ihåg, om man vill jämföra det med idag, att den här tiden efterfrågan på arbetskraft var ju enorm. Och man sökte med ljus och lykta efter arbetskraft, och hemmafruarna var ju en av de här grupperna. Men de hade ju också, det här är ju så intressant, de hade ju liksom i uppdrag från Arbetsmarknadsstyrelsen att förändra det som man kallade för samhälleliga attityder till familjen. Att genom information och övertalning förmå både kvinnor och män och överge gamla hemmafruideal för nya familjeideal.
Mm. Och det var ju inte bara de här inspektörerna och den här radioskolan vi hörde om, utan det var ju kampanjer, annonser, reklamfilmer på bio. En rätt massiv kampanj får man säga. Och vi kan höra en ljudsnutt till ur din dokumentär, Cecilia, om kurserna som Eva Plogius ville få kvinnor att gå.
Vi ordnade med kurser i svetsning, i slipning, i pressning, i montering, i alla möjliga sorter då inom industrin. Det var delad arbetsmarknad, och med det också naturligtvis ett väldigt ojämlikt samhälle.
Och du, Cecilia, du träffade också några kvinnor som är gamla idag men som började jobba tack vare den här kampanjen. Vad sa de?
Ja, alltså det som jag fastnade mycket för, det var att min bild av hemmafrun är kanske den här 50-talsbilden, alltså en kvinna med så här vällagt hår och förklä och sockerkakan på bänken och så. Men att det var ju också på 70-talet så att många kvinnor jobbade inte alls eller bara jobbade lite deltid, för att det fanns inte barnomsorg, utan kommunerna kunde ha egna regler om att det är bara om du är ensamstående mamma som du får ha dagis. Så det var nytt för mig.
Mm. Var de här kvinnorna som du träffade, var de svårpåverkade eller gick de där hemma och längtade ut?
De längtade nog ut. Och en av kvinnorna som utbildade sig till sjuksköterska på 50-talet, hon blev ju sen så politiskt engagerad. Hon drev på att de skulle öppna en förskola i Sveg. Det blev den första.
Mm. Åsa, vad tänker du om de här kvinnorna?
Ja, jag har ju då intervjuat så att säga, de som jobbade med de här kampanjerna och inte de som blev aktiverade. Men jag har fått brev av de som blev aktiverade och säger att det var bland det bästa som kunde hända dem, att faktiskt få de här möjligheterna att tjäna egna pengar. Men man måste ju också komma ihåg att det här var ju svårt. Det fanns ju jättemycket bekymmer, tror jag. Och som också de här aktiveringsinspektörerna har berättat för mig, att man stötte på hinder av olika slag. Alltså, det fanns inga kvinnliga omklädningsrum på många arbetsplatser. Det fanns en misstänksamhet mot att anställa kvinnor, inte minst bland de nya kollegorna. Det var ju också så att många kvinnor själva, alltså man har utbildat sig kanske just till sjuksköterska eller någonting för länge sedan, fått barn, varit hemma ganska länge. De var ganska rädda för att gå ut på arbetsmarknaden och liksom tvekade. Klarar jag av att jobba efter så här lång tid hemma? Och sen var det också dessa män som inte alls tyckte det var så kul alltid att deras fruar började jobba. Så det fanns nog en hel del motstånd mot det här stora kampanjarbetet.
Veronica, du har nyligen skrivit en debattartikel i Göteborgs-Posten med rubriken "Inte konstigt att unga kvinnor lockas av att bli soft girls eller tradwives". Varför är inte det konstigt?
Det var ju inte jag som satte den här rubriken då. Men det är ju ändå lite andemeningen att om man inte har tid och energi att kombinera karriär och att vara självständig, självförverkligande, att utbilda sig och så vidare med att bry sig om och visa omsorg och kärlek för sina närmaste. om de framstår som motstridiga, då tycker inte jag att det är så orimligt att man kanske då hellre väljer att spendera mer tid med sin familj och sina närmaste. Och det är där jag då menar att jämställdhetspolitiken de senaste decennierna har misslyckats.
Ja, för borde inte pappor vara lika intresserade av att vilja vara hemma och hitta ett annat liv? De har väl också svårt att få ihop ett stressat familjepussel?
Ja, alltså det jag märker i min forskning är att det här inte framstår som en lika självklar konflikt för män. Men samtidigt så finns det också forskning som visar att jämställda par och familjer, man mår bättre i de relationerna och de relationerna håller längre.
Om man tänker på de här unga kvinnorna då, är det så att de har ju sett sina mammor kanske i en helt annan roll än det som de strävar efter? Mammor som stressar och dubbelarbetar möjligen, kan det spela någon roll på något sätt?
Ja, alltså unga kvinnor är ju inte dumma. De ser ju vad som väntar om de inte har då, om man är heterosexuell, en manlig partner som tar motsvarande ansvar för hem och barn. Så att det håller jag absolut med om.
Och om det nu är fler, ja, vet vi någonting om hur stark den här trenden är? Du sa att det fanns lite forskning, men vet vi någonting ändå om det är många som väljer det här livet?
Ja, det man ska säga först och främst är ju att det här också är en klassfråga. Att kunna försörja ett helt hushåll på en inkomst, det kräver en väldigt hög inkomst. Så att de allra flesta har helt enkelt inte de ekonomiska möjligheterna att fullt ut anamma den här livsstilen. Och sen som sagt så finns det ju väldigt lite forskning på det här fenomenet. Men när jag ser det här på sociala medier då till exempel, så om man scrollar då i kommentarsfälten, så man skulle kunna tro att det här möts av väldigt mycket motstånd, men det är väldigt mycket hejarop. Och det är väldigt många som tycker att det här är väldigt, väldigt inspirerande. Så det är ju definitivt någonting som har fotfäste.
Mm. Vi ser ju inte att det är så att färre kvinnor förvärvsarbetar i statistiken. Så vi kan ju inte se att den här trenden har fått något konkret genomslag på det sättet. Men det vet vi ju inte om 5 år hur det ser ut. Men idag så kan vi väl inte riktigt se det, om jag har förstått det hela rätt.
Mm. Nej, men precis.
Men om nu fler kvinnor ändå väljer detta eller kommer att välja detta, så väljer de ju faktiskt det. Mm. De är inte fast i hemmafrulivet på samma sätt som de var på 50-60-talet och tidigare. Är det ett problem då om man väljer det själv? Veronica.
Ja och nej. Alltså, som sociolog så tycker inte jag att det är intressant hur enskilda kvinnor väljer att leva sina liv. Utan jag tycker att det är mer intressant att kolla vad finns det för samhällstendenser här som spelar in. Och då menar jag att då måste man sätta sig in i varför man överhuvudtaget finner det här alternativet attraktivt. Varför det känns lockande. Och alla de faktorerna har vi ju så att säga diskuterat här idag. Och jag tänker ju också att liksom, en central feministisk grundprincip är att kvinnor själva ska få bestämma. Sen så tycker jag ju definitivt att det bör skapas mer medvetenhet kring riskerna med det här idealet.
Ja, det håller jag med om. Jag tror att politiken måste diskutera det. Jag tänker att visst, svensk politik präglas fortfarande av jämställdhetsambitioner, men verkligheten är ju långt ifrån jämställd. Och tvärtom så är det ju faktiskt att det tycks gå åt fel håll. Jämställdhetsmyndigheten visar ju gång på gång, och nu senast då, att kvinnor tjänar mindre än män. Kvinnor tar fortfarande ut långt fler föräldraledighetsdagar än män. De har sämre pension. De arbetar deltid i högre utsträckning. Och det här kommer ju naturligtvis att förvärras ytterligare om man väljer att inte jobba. Och då tänker jag så här, tänk om man skulle fundera kring om det faktiskt är så att de här första årtionden av jämställdhetspolitiska reformer, då ökade jämställdheten. Men idag ser vi ju alltså då någon slags tillbakagång. Och vill man hålla fast i de här målen som man faktiskt har satt upp, så kanske man kritiskt ska fundera på vad den här trenden betyder. Annars finns det nog risk att de här framstegen som man faktiskt ändå har sett, pappor tar ut mer föräldraledighet, kvinnor och män jobbar ungefär lika mycket och så, va? Även om det sker på olika villkor. Att den här utvecklingen helt enkelt bara då kommer av sig, och då blir jämställdhetspolitiken en slags parentes i svensk historia. Men vill man behålla den och vill man kämpa för den i politiken, då får man nog börja fundera på hur ska vi göra det i relation till dagens unga? För nu finns den här trenden. Och då, om man vill behålla det som den här modellen vi har idag med två försörjare och så vidare, då får man nog börja diskutera det här mycket mer på allvar än vad vi gör idag.
Vi får se hur det blir i framtiden. Det blir spännande att följa det här. Vi hinner inte mer idag. Fint att du, Åsa Lundqvist, och du, Veronica Flyman, kunde ta er till den där väldigt lilla studion i Malmö. Och att du, Cecilia Åhlén, kunde komma till oss här i Uppsala. Tack till er alla tre. Producent Björn Gunnér, du brukar komma in och ha med dig en ögonbrynshöjare. Vad tänker du på idag?
Ja, jag tänker på någonting som har höjt ögonbrynen den här senaste veckan. Två saker som hänger ihop faktiskt. Och det senaste är ju det här att det kom ett larm från en forskningsstation på Antarktis, en sydafrikansk forskningsstation där. Där det larmades för att det hade blivit riktigt stökigt. Det hade blivit bråk kan man säga i den här gruppen som bor på den här lilla isolerade forskningsstationen. Och någon hade betett sig riktigt hotfullt och obehagligt. Så att det larmades om sexuella trakasserier och en hotfull situation.
Jobbigt när man är på Antarktis.
Ja, det är precis det det är. De är instängda i den här lilla forskningsbasen där. De hade varit där tror jag ett par veckor och egentligen tänkt att de skulle vara där kanske uppåt ett år. Men då kom det här larmet ganska snabbt och myndigheterna där kopplades in och de hörde av sig till de här på basen. Och det verkar som att de kunde lösa det, och den här personen som var hotfull också har bett om ursäkt och backat och har fått samtal med psykolog och sådär. Så att nu ska de nog stanna kvar där ändå. Men det här har fått en del uppmärksamhet och det är ju som sagt en väldigt speciell situation. Och då kopplar det här lite grann till den andra saken som har hänt, för att det var ju att de här två astronauterna, Sonny Williams och Butch Wilmore, har landat på jorden igen. De känner du till?
Ja, men där har jag inte hört om några hotfulla situationer, bara att det blev en väldigt lång situation.
Exakt, för de skulle ju vara uppe bara en vecka, men blev kvar därför att farkosten som de åkte upp med var det lite krångel med. Då fick de stanna kvar och liksom, ja, satsa på att ta nästa transport tillbaka, och sen drog det också ut på tiden. Så istället för att vara där i bara en vecka som planerat, så har de ju fått vara där i ungefär 9 månader.
Och blev två av dem som har varit längst av alla på rymdstationen.
Ja, lite oförhappandes. Det här var inte deras första tur, så att de är ganska vana. Och som du sa, det finns andra, framförallt ryska kosmonauter, som har varit där ännu längre. Men det är ju riktigt länge, särskilt om man inte är förberedd på det. Men ja, enligt vad man kunnat höra om det här så har de kunnat hantera det ganska bra. Det här är ju någonting som man får räkna med som astronaut, och att något sånt här ska kunna hända. Och nu blev det då extra länge. Men det speciella då är att det kopplar ju till den här andra situationen med de här forskarna på Antarktis. Att, ja, hur är det att vara instängda på en sån här farkost då så länge?
Mm. Alltså speciellt ändå att vara så länge instängd eller fastlåst på någon plats som man inte kommer ifrån.
Ja, det är ju det i båda de här fallen. Lite olika utgång då. Men också intressant i det här sammanhanget är att de här är ju tränade på det, och inte minst NASA gör ju experiment där de stänger in folk på jorden i, ja, kanske i ett år eller så. Och det pågår ju sådana experiment, ska snart inleda sig till, för att se hur en besättning ska klara av en spelad vistelse på Mars i kanske ett år. Så det där experiment som också finns. Och det finns faktiskt en Dagens Ekopod där jag pratar om det här om man vill höra mer.
Mm. Det kanske de där på Antarktis också skulle behöva träna lite på innan då.
Ja.
Tack så mycket, Björn Gunnér, producent för Vetenskapspodden, och jag heter Lena Nordlund.
Vill du höra mer från Vetenskapspodden? Då finns en ny upplaga ute nu som handlar om en av många människors absoluta favoritinsekter, humlan. Skriv in just humla i sökfältet i appen Sveriges Radio Play, så kommer avsnittet upp på en sekund.
Sveriges Radios fina litterära priser delas ut som på ett pärlband under våren. Och nu ska det handla om läsarpriset Sveriges Radios romanpris. Anna Tullberg, producent, och Lina Kalmteg som leder samtalen med lyssnarjuryn. Alltså det är de som får ansvaret och makten att välja årets romanpristagare. Ni är här för att berätta mer om detta. Vi ska först höra vilka de fyra nominerade romanerna är.
Allätaren av Martin Engberg. Helga av Bengt Olsson. Den första boken av Carolina Ramqvist. Och Tänkarens testamente av Jessica Schiefauer.
Vilka är det som sitter i den här lyssnarjuryn?
Det var fem personer av de 250 som sökte i höstas för att få ingå i lyssnarjuryn och som vi sen valde ut. De kommer från lite olika håll i Sverige. De är lite spridda och de är spridda i åldrar och det gör att det blir väldigt roliga samtal.
Och när hör vi de här diskussionerna?
Det gör man i P1 Kultur, vårt dagliga kulturmagasin, 7-10 april, måndag till torsdag. Och givetvis så kommer samtalen också finnas på vår webb så man kan lyssna i efterhand.
Och när får vi sen veta vilken bok och författare som lyssnarjuryn gillar allra bäst och väljer som mottagare av Sveriges Radios romanpris 2025?
På fredagen den 11 april i P1 Kultur och då möter ni också pristagaren i programmet.
Säger kulturredaktionens Lina Kalmteg och Anna Tullberg inför diskussionerna i lyssnarjuryn som inleds 7 april i P1 Kultur.
I samma månad och med ett historiskt bröllop tar kvällens avsnitt av vår serie Sanslösa kärlekshistorier sin början.
Vi befinner oss i april 1614 i Jamestown, Virginia. Och det är ett bröllop mellan Pocahontas och John Rolfe. Det är en brittisk bröllopsceremoni och både bruden och brudgummen pratar engelska. Och hon har en bröllopsklänning på sig och slöja.
Det är ett enkelt bröllop. Den engelska bosättningen har inte ens funnits i 10 år på den plats som engelsmännen kallar Virginia i nuvarande USA. Men låt dig inte luras av den anspråkslösa ceremonin. Det här är en historisk händelse.
Bröllopet i sig är väldigt uppseendeväckande, då det är första gången en brittisk kolonisatör gifter sig med en kvinna ur ursprungsbefolkningen.
Du lyssnar på Sanslösa kärlekshistorier i P1. En serie om när kärleken driver historien framåt. Jag heter Anna Åkerlund och i det här avsnittet berättar historikern och författaren Lisa Viktorsson om ett mytomspunnet kärlekspar, hövdingadottern Pocahontas och tobaksodlaren John Rolfe. Men från början är det här en berättelse om drömmar om guld och rikedomar.
De som koloniserade Virginia var det så kallade Virginia-kompaniet, så ett brittiskt kompani som ville framförallt hitta naturtillgångar i Virginia och främst var det guld och silver man letade efter.
Våren 1606, knappt 10 år innan bröllopet mellan Pocahontas och John Rolfe, anlände 3 skepp till den amerikanska kusten. Det är engelsmän ombord, men det är inte den engelska kungen James, den första som skickat dem till den nya världen. Kolonisatörerna är istället utsända av Virginia-kompaniet, vars delägare nu hoppas på att få igen sina investerade pengar. Den nya världens gömda rikedomar hägrar, men snart visar det sig att det inte finns något guld i Virginia. De första åren blir hårda, svält och sjukdomar plågar kolonisatörerna, och dessutom finns redan människor här. En av dem är en liten flicka på 11 år som kallas Pocahontas.
Pocahontas är dotter till hövdingen i Powhatan-stammen i Virginia och han hette också Powhatan. Och om hennes uppväxt vet vi i stort sett ingenting.
Nej, källmaterialet är tunt och inte helt tillförlitligt. Men vissa saker vet vi med säkerhet, som att Pocahontas far inte är vilken hövding som helst. Han kallas hövdingarnas hövding och nära 30 olika stammar lyder under hans styre. Den mäktiga Powhatan härskar över stora delar av det som idag är delstaten Virginia. Och det är alltså just hit som engelsmännen anlänt. Till en början får nykomlingarna hjälp med mat från Powhatans folk. Men det är en bräcklig fred som hela tiden riskerar att brytas. Vapenskrammel mellan kolonisatörerna och de bofasta slutar allt oftare i regelrätta strider. Och när Pocahontas är tonåring blir hon tagen som gisslan av engelsmännen.
Det har pågått konflikt mellan ursprungsbefolkningen och kolonisatörerna. Och bland annat har man gjort plundraräder åt båda håll. Och ursprungsbefolkningen har då tagit verktyg från britterna som de vill ha tillbaka. Och då tar de Pocahontas, hövdingadottern, som gör symboliskt då att ha henne som gisslan för att få tillbaka sina verktyg.
Vid ungefär samma tid men på andra sidan Atlanten har ett ungt par bestämt sig för att göra sitt livs största resa. De ska söka lyckan i den nya världen. Mannen är en äventyrlig bonde vid namn John Rolfe och hans hustru är gravid när de ger sig av.
Men på vägen så lider de sjönöd och behöver stranda i Karibien. Där föder hustrun en dotter som dör som spädbarn. Sen tar de sig till Virginia och då dör även hustrun.
John Rolfe är en sorgtyngd man det första året i den engelska kolonin. Han är 28 år och gräver ner sig i arbete. Han anlägger ett tobaksplantage och lyckas väl med sina odlingar. Men något annat börjar pocka på hans uppmärksamhet. Den unga hövdingadottern som lever som gisslan i den engelska bosättningen. Pocahontas har behandlats väl av sina gisslandstagare. Hon har blivit kvar i över ett år eftersom Powhatan och kolonisatörerna inte kan komma överens om lösensumman. Den unga kvinnan gör ett stort intryck på John Rolfe. Vi kan inte veta vad Pocahontas tänker om sin situation, men vi vet att hon vid det här laget stannar med engelsmännen frivilligt. Vissa forskare har lagt fram teorin att hon kanske stannar på uppdrag av sin far för att skapa en god relation med engelsmännen. Men hur den ligger till med den saken så har hon med största sannolikhet ett gott öga till den stiliga John.
John Rolfe är djupt religiös och han har mycket ångest över huruvida han kan ha en relation med Pocahontas eller inte eftersom hon inte har den kristna uppväxten som han själv har. Och dessutom så har han problem med att han känner skam för att han har kötsliga lustar för Pocahontas och att det inte bara är bara på ett platonsplan.
Men till slut skriver ändå John Rolfe till ledaren för bosättningen Sir Thomas Dale och ber om Pocahontas hand. Och Dale går med på giftermål. Det gör också den mäktiga Powhatan, Pocahontas far. Troligtvis ser båda ledarna att ett bröllop kan vara en väg mot en mer hållbar fred mellan de två folken. Pocahontas tackar ja när John Rolfe friar. Hon döps och får det kristna namnet Rebecca.
Bröllopet får stor uppmärksamhet eftersom att det är första gången då man gifter ihop ursprungsbefolkningen med engelsmän. Och Pocahontas får sedan statuera exempel för den lyckade koloniseringen.
Pocahontas och John lever tillsammans på Johns plantage och får sonen Thomas. Det romantiskt sinnade kan föreställa sig att de är lyckliga i sitt gemensamma hem. Men ledaren för Jamestown, Sir Thomas Dale, han har annat än familjelycka i åtanke. Han ser nämligen en möjlighet att göra reklam för sitt kompani genom att skicka paret till England.
För att visas upp helt enkelt i London och visa att titta här vad vi har gjort i Virginia. Vi har till och med lyckats få ursprungsbefolkningen att bli döpt och ta till sig det engelska språket.
1616, samma år som William Shakespeare plockar ner skylten för gott, anländer Pocahontas med sin man och deras tvååriga son till England.
Och i London får hon ju även träffa kungaparet till exempel och får uppleva opera och teater och sådär.
Men även om hon blir välbemött så behandlas inte Pocahontas som den kunglighet hon faktiskt är. Hon kallas visserligen för prinsessan av Virginia, men ses kanske snarare som en exotisk sevärdhet. och hon får mycket uppmärksamhet, vilket Virginia kompaniet är nöjda med eftersom det hjälper dem att samla in pengar till koloniseringen av Virginia. Och efter ett år i den gamla världen ska den lilla familjen äntligen få återvända hem.
Men Pocahontas insjuknar redan efter att de lägger ut från London och blir svårt sjuk på Themsen, troligen i lunginflammation, och behöver ta sig land i Gravesend, och där dör hon och begravs.
Året är 1617 när den 22 år gamla Pocahontas dör ifrån sin man och sin lilla son.
John, han åker tillbaka till Virginia och fortsätter med sitt tobaksplantage, medan sonen Thomas, han lämnas kvar i England och växer upp med Johns anhöriga. Men som vuxen så reser Thomas själv till Virginia och tar över faderns plantage.
För Pocahontas och John blev kärlekshistorien kort. Men namnet Pocahontas kommer leva vidare i århundraden. Hon blir en mytomspunnen symbol för freden mellan kolonisatörerna och ursprungsbefolkningen. En fred som gav engelsmännen en chans att etablera sin koloni, vilket i förlängningen möjliggjorde bildandet av USA. Du har hört Sanslösa kärlekshistorier i P1. Ljuden i avsnitten kommer från filmen The New World från 2005. Jag som berättar heter Anna Åkerlund. Producent är Frida Anund. Exekutivproducent Tove Friman Leffler. För mixning står Kristoffer Kronander. Och det här är en produktion av Podlit för Sveriges Radio.
Klockan börjar närma sig 14 minuter i 10 på lördagskvällen och det är hög tid för dagens dikt.
Hästmanar gavs oss. Likt hästar bortom betslen red vi bland de döda. Gräshoppornas lysande ögon gavs oss. Gräshoppornas väldiga vingar drog våra vagnar. Långt under oss låg jorden. För att älska livet starkt måste vi älska döden. Vi gick in i berget och förblandade oss med metallerna. Vi blev till flingor i den första snön. För att älska döden starkt måste vi älska livet starkare. Djupt inne i berget hörde vi stenens hjärta slå. Vingarna förde oss vidare. Under oss hörde vi hovarna.
Det här var Stina Ekblad som läste en dikt ur Lennart Sjögrens senaste bok Regnbågen som gavs ut på Bonniers i höstas. En diktberättelse som följer människor och djur på en vandring över regnbågen. Efter Lennart Sjögrens dikt spelade violinisten Alexi Kenny den tredje satsen, Passaggio Rotto, ur Nicola Matteis den äldres svit för soloviolin i A-moll. I veckan har Julia Sjöstedt valt musiken. Ann Lingebrandt heter jag som är producent för dagens dikt.
10:10 har klockan blivit nu på lördagskvällen och det innebär att det är dags för en land- och sjöväderrapport. Jag lämnar över till SMHI.
God afton och här på SMHI läses ikväll land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, runt midnatt i natt så rör sig ett lågtryck in över Götaland med moln och regn som i nordvästra Svealand delvis övergår i snö. Under morgondagen passerar sedan lågtrycket åt sydost över Götaland. I Norrland molnigt eller mulnande, men desto mer uppehåll. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Hela Götaland. I natt mest klart väder eller uppklarnande och 0-5 plusgrader. Men från midnatt mulnande från nordväst följt av regn. Dagstemperatur 3-8 grader. Sent imorgon eftermiddag och vidare in under kvällen börjar regnet avta med start längs västkusten. På Gotland emellertid uppehåll mest hela dagen. Friska till i Skåne hårda vindbyar omkring syd. Imorgon eftermiddag vridande till omkring nord och avtagande. Hela Svealand. I natt mest klart väder med en temperatur omkring 0 grader. Från småtimmarna emellertid mulnande västerifrån följt av regn som i nordvästra Svealand tillfälligt övergår i snöfall men som på eftermiddagen imorgon övergår till regn. I ostligaste Svealand dock uppehåll mest hela dagen. Dagstemperatur 3-8 grader och mest svag växlande vind. Hela södra Norrland. I natt mest klart eller i Jämtlandsfjällen fortsatt lättare molnighet med enstaka snöbyar men uppklarnande. Natttemperatur 1-6 minusgrader. Imorgon bitti soligt men mulnande från sydväst och under dagen kan sedan lokala byar av regn eller blöt snö förekomma. Dagstemperatur 2-7 plusgrader. I kust och inlandet mest svag vind men i fjällen sydvästlig som imorgon eftermiddag vrider till nordvästlig. Och hela norra Norrland. I natt varvas enstaka klara områden med moln som kan innehålla byar av blötsnö eller snö. Natttemperatur 2-7 minusgrader. Från småtimmarna tätnar molnen men i den sydöstra delen består klara områden till imorgon förmiddag med en solig start på söndagen. I övrigt under morgondagen molnigt med enstaka snöbyar eller i sydöstra delen alltså soligt men mulnande söderifrån. Dagstemperatur från i sydost 3-8 plusgrader till i nordväst 3-8 minusgrader och mest svag växlande vind. På måndag breder sedan ett högtryck med centrum över Engelska kanalen ut sig åt nordost med ny mild luft som pressar undan helgens kallare luft. Det ser emellertid ut att dröja tills tisdagsdygnet innan mildluften når in över södra Skandinavien och sen är det först på onsdag som mildluften täcker hela landet med allmänt plusgrader och i Östersjölandskapen så mycket som 16-18 grader. Även torsdagen ser ut att bli varm i söder, men under torsdagen väntas omslag till kallare väder norrifrån. Från onsdag kväll till torsdag kväll passerar nämligen ett lågtryck österut strax norr om Skandinavien. Och dess tillhörande kallfront rör sig under torsdagen österut över Norrland med nytt snöfall i fjällkedjan och allmänt kallare luft i Norrland. På torsdag och fredag viker sedan lågtrycket av åt sydost ner över Finland och Ryssland. Och det får som följd att högtrycket placerar sig med centrum över Norska havet. Och tillsammans så ger dessa trycksystem båda upphov till allmänt nordvästliga vindar över Sverige som i sin tur återför ner kallluft över landet. Så en sammanställning av dagens största nederbördsmängder. Idag har stora delar av landet åtnjutit mest uppehållsväder men över Norrlands inland och fjälltrakter har byar av regn eller snö passerat åt nordost. Alla nederbördsmängder anges i millimeter smält form och som mest följde i Götaland och Svealand bara ringa mängder. I södra Norrland 5 mm i Korsvattnet i Jämtlandsfjällen och i norra Norrland 7,3 mm i Gunnan i södra Lappland. Således är 7,3 mm i Gunnan dagens största observerade nederbördsmängd. Så dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 13 grader, Göteborg 10, Malmö Sturup 12. Karlskrona saknar uppgift, Kalmar 13, Visby 14. Jönköpings flygplats 12, Norrköping 13, Karlstad 11. Gävle 12, Mora 10, Sundsvall 12, Östersund 8. Storlien Storvallen 6, Umeå Vilhelmina båda 8, Luleå 9. Jokkmokk 8, Kiruna 4 och Katterjokk 3 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev Ronneby-Bredåkra med 15,5 grader. Ute i Europa så mätte Oslo 14 grader, Helsingfors och Riga båda 13, London 15, Paris 14, Nice 16, Berlin 15, Wien 11, Warszawa 17, Kiev 15, Moskva 14, Malaga 28, Rom och Belgrad båda 16 och Aten 19 grader. Och 28,3 grader i Malaga, Puerto i Spanien är alltså dagens högsta temperatur i Europa. Så går vi över till en sjöväderprognos och vi börjar med en översikt. Ett högtryck med centrum över Atlanten breder långsamt ut sig åt nordost. Från Shetlandsöarna rör sig ett lågtryck åt sydost som imorgon passerar över Götaland. Och vi har kulingvarningar utfärdade på Skagerrak, Kattegat, Bälten och sydvästra Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsira. Sydväst 11 till kuling 16 meter per sekund. I natt vridande väst eller nordväst och något avtagande. Imorgon eftermiddag nära Skagerrak omkring nord 5 till 10. Fram tills imorgon eftermiddag tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak och Kattegat, väst eller sydväst 5 till 10, på Skagerrak upp till 13. Imorgon bitti omkring syd 10 till kuling 15, fram på dagen något avtagande och vridande runt ett lågtryck. Imorgon kväll omkring nord 6 till 11. Fram tills imorgon kväll tidvis regn med måttlig sikt. Vänern sydväst 5 till 10, imorgon omkring ost 2 till 7, imorgon kring, kväll omkring nord. Och imorgon regn med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, sydväst 2-7, från i natt ökande till 8-13, imorgon kväll vridande nordväst. Och imorgon regn med måttlig sikt. Södra Östersjön, omkring väst 2-7, imorgon sydväst 5-10, på kvällen avtagande och växlande 1-5, och imorgon regn med måttlig sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och skärgårdshavet, växlande 1-5, skurar med måttlig sikt. Rigabukten och Finska viken, omkring syd 4-9, imorgon avtagande och tillfälligt växlande, på kvällen omkring ost 3-8, och imorgon skurar med måttlig sikt. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, sydväst 4-9 meter per sekund och avtagande, imorgon växlande och imorgon risk för dimma. På måndag växer sedan högtrycket in över Nordsjön från sydväst. På samtliga farvatten blåser då vindar omkring nord. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde syd 9 meter per sekund. Oxie fyr sydväst 6. Skagen sydväst 5. Nordkoster sydväst 7. Väderöarna sydväst 13. Måseskär sydväst 9. Pålgrunden saknar uppgift. Naven sydväst 5, Vinga sydväst 6, Nidingen sydväst 4. Anholt väst 4, Hallands Väderö saknar uppgift. Drogden och Falsterbo båda syd 4, Arkona väst 4, Skillinge väst 2. Hammerodde väst 4, Hanö väst 5, Utklippan väst 7. Ölands södra udde och Ölands norra udde båda väst 4. Harstena nordväst 4, Hoburg sydväst 3, Östergarnsholm syd 4, Fårösund syd 3, Gotska Sanden sydväst 3, Landsort sydväst 5, Skarpö sydväst 2, Svenska Högarna och Södra Armbåda sydväst 5, Finska Ute syd 6, Nyhamn sydväst 7, Märket sydväst 8, Örskär sydväst 10, Äggegrund syd 5, Kuggören sydväst 3. Brämen sydväst 5, Lunge syd 9, Skagsudde väst 2, Järnsklubb väst 1, Holmen sydväst 4. Bjureklubb syd 5, Piterönskär sydväst 5, Rödkallen syd 6, Kemifyr sydväst 8 och Storen syd 3 meter per sekund. SMHI tillbaks imorgon 05.55. God kväll!
Dags för Ekot. I jordbävningsdrabbade Myanmar är det i det närmaste fullständig brist på medicinsk utrustning och läkemedel, vilket försvårar hjälpinsatserna enligt FN. Bland annat så saknas traumautrustning, blodersättning och bedövningsmedel. Över 1600 människor har bekräftats döda i Myanmar efter jordbävningen. Det uppger landets militärjunta. Och i Myanmar så pågår ju strider mellan militärjuntan och väpnade grupper. Armin är 19 år och gerillasoldat i Taung National Liberation Army. Och han berättar att han är stationerad i den nordöstra delen av landet som inte har drabbats lika hårt av jordbävningen.
My mom called me this afternoon and told me that our five-story building has collapsed to the ground.
Igår ringde hans mamma från Mandalay och berättade att det femvåningshus de bor i har kollapsat.
Four people died from the impact.
Fyra personer dog.
One of them trying to save his paralyzed father ran upstairs.
En av grannarna försökte rädda sin handikappade släkting, men varken han eller släktingen överlevde.
My mom barely escaped from her death and is crying on the street after witnessing just three, four people die in front of her.
Armins mamma klarade sig, men är skärrad efter att bevittnat fyra människors död.
I'm feeling so devastated.
Den humanitära situationen är kritisk. Många har förlorat sina hem och sina familjemedlemmar.
The rescue operations are ongoing, but the survivors, they need food, water and medical supplies.
Räddningsinsatser pågår, men resurserna är begränsade. Det är brist på mat, vatten och medicin.
Reporter Fabian Sigurd. Den amerikanska regeringen kräver i ett brev som har skickats till stora europeiska företag att de måste följa Donald Trumps presidentorder som förbjuder riktlinjer om mångfald, rättvisa och inkludering. Enligt Financial Times, som hänvisar till tre icke-namngivna källor, så ska brevet ha skickats till bolag som levererar varor och tjänster till den amerikanska staten. Budskapet är att de måste följa presidentorden för att få fortsätta att göra affärer med USA. Sverige nu. Det var stökigt idag i samband med premiärmatchen i Allsvenskan mellan Djurgården och Malmö. Och fyra poliser skadades lindrigt, det berättar Tobias Löfström som är kommenderingschef för Stockholms polisens insats kring premiärhelgen.
Det är illa att vi ska behöva lägga så här väldigt mycket resurser på det här, samtidigt som det också är ännu mer illa då att det är poliser som blir skadade.
Tre av poliserna skadades långt innan avspark när poliser och supportrar drabbade samman på Odenplans pendeltågstation i centrala Stockholm.
Det är en folkmassa då egentligen som kastar knallskott och som klottrar och som beter sig illa. Och i samband med det så blir poliserna angripna. Man ska frihetsberöva en person.
Ytterligare en polis fick lindriga skador efter matchen när polisen hindrade supportrar från att drabba samman. Trots att det inte hör till vanligheterna att högriskmatcher leder till skador bland poliser, säger Tobias Löfström att de inte har brustit i rutinerna på något sätt.
Poliserna där ute har gjort ett väldigt bra jobb.
Och imorgon återstår resten av premiärhelgen med ytterligare ett stormöte i Stockholm när Hammarby tar emot IFK Göteborg. Och även om dagen slutade med brottsrubriceringar som våldsamt upplopp och försök till våld mot tjänsteman, utöver de fyra lindrigt skadade poliserna, säger Tobias Löfström att polisens uppgift är att bidra till en folkfest under söndagen.
Men vårt sätt att bidra, det är både att vi liksom ska hjälpa de supportrarna som vill titta på fotboll och som liksom inte stökar. Samtidigt som vi måste jobba emot de individer som stökar och bråkar och begår brott.
Polisens kommenderingschef Tobias Lövström intervjuad av Emil Rönnlund. I Nepals huvudstad Kathmandu så dödades 2 personer och 105 greps när tusentals anhängare till Nepals tidigare kung demonstrerade igår. Flera byggnader, däribland kontor som tillhör politiska partier, vandaliserades enligt polisen. Demonstranterna kräver att landets tidigare status som hinduisk stat ska återinrättas. Vädret nu, imorgon får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland samt i ostligaste Svealand så blir det mest uppehåll. Även i Norrland så blir det mulet eller mulnande och lokalt byar av regn eller snö. Det blir mellan 2 och 8 grader imorgon i fjällen samt längst i norr 0 till 5 minus. Med det slutar Ekot. Jag heter Tina Flodin. Önskar en trevlig kväll.
P1 Sveriges Radio.
Det ska handla om pensioner om en halvtimme här i kanalen. Och nu 5 minuter över 10 om en av våra grundsåser.
Den vita såsen, den totalt olyxiga såsen, såsen utan status. Men den har ett fint namn, bechamel. Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby och idag ska vi återupprätta bechamelsåsens heder.
Tankarna hos den moderna människan idag går inte till bechamel om man vill liksom blöta upp eller ha någon sås på tallriken, utan då är det mer så här, ska vi ha någon mayo, kanske någon vinsås eller något sånt där.
Den är lite för simpel.
Ja, och det är just därför så är det ju så bra, man behöver inte ens ha grädde hemma, utan har man bara lite mjölk så har man oftast någon klicksmör och någon vetemjöl längst bak i skafferiet liksom. Då kan man få till någonting som blir mer en klassisk fransk måltid.
Mm. Bechamel, en av de 5 grundsåserna, modersåserna som lärs ut på kockutbildningar. En byggsten i matlagningen, den behövs. Men ingen basunerar ut att de ska servera en bechamelsås.
När lagade du en bechamel senast?
Det var faktiskt inte så länge sedan. Man tänker ju inte på det där med grundsåserna som det kallades när man gick i restaurangskola för 100 år sedan. Men man fick ju lära sig alla grundsåserna och det är ju bechamelen en av dem. Och det är ju en vit grundsås som egentligen, den är väldigt enkel och man har oftast råvarorna hemma. Sen gäller det att göra det enkla jävligt gott också och då får man ju lära sig hur man ska göra det.
Det här är Stefan Karlsson. Han fick sin första stjärna i Michelinguiden för 25 år sedan. Årets kock 2012 och ligger bakom en handfull olika restauranger i Göteborg. Bland annat enstjärniga SK Mat och Människor där vi träffar honom. Det är inte varje dag man får en mästerkock att berätta om sin senaste bechamelsås.
Vad gjorde du för någonting då senast du lagade bechamel?
Det var faktiskt stuvad vitkål. Vilket man ofta använder en bechamelsås till. Det är ju att sätta en konsistens på någonting. Så att det är ju en klassisk fransk grundsås som man kan använda till mycket. Och det är väl det som är så häftigt med traditionen, att allting förnyas ju hela tiden. Så att jag lovar, idag kan man säkert hitta 100 000 nya användningsord för en bechamelsås om man vet hur man gör den. Det är ju majonnäs är också en grundsås. Jag menar, det finns ju idag så gör man ju shiraza-majonäser och wasabi-majonäser och soja-majonäser och allt möjligt. Men det utgår ju från den här otroligt klassiska grundsåsen, vilket bechamelen då är.
Men då känns ju ändå så här mayo lite mer trendig och lite mer het, lite mer status än bechamel.
Ja, fast de är lika gamla alltså. Det beror väl på lite vad vi gör med den. Nu kanske inte bechamel ligger helt rätt i tiden med tanke på hur mycket allergier och grejer det finns idag, laktos och gluten och allt vad det är. Men kan man grunden till den riktiga så kan man ju ersätta gluten med en annan stärkelse så man får bort det, och du kan ju använda laktosfria produkter eller mjölkfria produkter också. Men Klassiken är ju bara smör, mjöl och mjölk. Salt, peppar. Och så fanns det några tokfransar som rev i lite muskot också. Mm. Men där är grunden liksom.
Har du något tricks för att den ska bli riktigt bra?
Man gör ju en beurre monté som det kallas då i franska köket. Det är ju alltså själva redningen. Det är det som gör att mjölken tjocknar när den blir upphettad. Och där tycker jag det är viktigt att man inte har för hög värme när man smälter. För det man gör är att ha en liten kastrull som är lämpad för att göra såsen i. Då lägger man i smöret först och låter det smälta. Sen ska det börja bubbla lite. Sen går man i med mjölet. Och där kan jag tycka att vissa har lite för bråttom ibland. Det får inte vara för hög temperatur så att det tar färg. Det får inte vara för låg temperatur för då är det inte ur stärkelsen. Och så ska man röra det och låta det dra ur och liksom jobba lite.
Blir det någon smak på mjölet där, skulle du säga, i stekningen?
Förmodligen har det både med konsistensen och smaken att göra också. Man vill liksom dra ur stärkelsen i det. Och smöret ska ju inte få färg, så det ska inte få den här brynta smaken. För då färgar ju dessutom, och det är ingen bechamel längre. Det ska ju vara kritvit. Så